jag säga att jag är hur cool och avslappnad som helst. Men det är press, såklart. Vården har handlat så mycket om att inte ge folk anledning att kritisera en.
Välkomna till podcasten Heltidsproffs. Hamza Aftoni är med er och jag behöver vänja mig vid tanken om att inte spela in med en kamera utan bara med mikrofoner. Då hoppas jag att ni som lyssnar också har börjat vänja er vid dagens gäst. Man hör henne och ser henne mycket om man är sportintresserad. Man ser henne i rutan. Och hon heter ingenting mindre än, och nu ska det här fan landa rätt, Jennifer Kutjukazlan.
Snyggt!
Yes!
Bravo!
Tack.
Det är inte alla som sätter den.
Nej, för jag personligen tycker att det är otroligt viktigt att försöka åtminstone sätta namn och efternamn rätt.
Ja.
För det signalerar ändå någon typ av...
Såklart. Mm. Lite respekt.
Ja, men lite
så. Måste jag säga att sen jag började liksom prata fotbollsspelares namn hela tiden, plötsligt kommer det något portugisiskt, något jugoslaviskt som man bara... Nej, jag vet inte exakt om jag säger det här på rätt sätt. Så jag har blivit lite snällare mot folk när de slaktar mitt efternamn. För jag förstår hur svårt det kan vara.
Jag vet också hur det känns att vara den som sa, jag heter Hamza Aftoni.
Ja.
Och folk bara, Fettoni.
Det var inte jättekul i skolan när de skulle räkna upp ens namn på morgonen. Om man skulle säga om man var där. Det var många lärare som hade problem med det.
Sa jag inte de sa det jag tror att de sa? Med K, sa de K-U-K?
Det är ganska vanligt. Det är ganska vanligt, ja.
Shit, hur tror man... Nu kan vi skratta åt det, men hur var det på riktigt alltså?
Nej, men jag lärde mig att ganska snabbt avbryta när jag märkte att de började stamma fram. Att jag lärde mig att ropa istället vad jag själv hette. Eller bara säga jag är här, så att det avbröts liksom den processen.
Mm. 33 år gammal. Är du från Stockholm?
Ja, jag är uppvuxen i norra Botkyrka, så precis utanför Stockholms innerstad.
Mm. Det här, är han din bror eller är han din man? Då menar jag Johan, va?
Ja, ja, jag hoppas att alla vid det här laget har lärt sig att det är min storebror och ingenting annat. Och har man inte det så vet man det nu. Det är en vanlig missuppfattning att vi skulle vara gifta, men nej, vi är syskon.
För att jag nämnde innan vi började spela in att ja, men när jag researchar så vill jag gärna kolla på vad är det folk har googlat om er.
Mm.
Och då stod det så här, är det bror eller är det man? Så jag tänkte, låt
oss testa
det.
Jag kan förstå att folk tror att vi är gifta. Att det kanske är mer sannolikt att man har träffat någon på jobbet än att två syskon ska jobba med nästan samma sak i den här branschen. Så jag förstår dem. Men jag tycker att vi ser ganska lika ut. Så där borde det kanske ha klickat hos folk i det här laget.
Är det en viss rivalitet mellan er?
Nej. Nej, det är det inte. Det är bara stöttning och försöka hjälpa, och så bara väldigt kul att vi gör samma sak. För det är en speciell bransch att vara i, och att kunna ha någon som man liksom är uppvuxen med och är så trygg med, att bolla med, skvallra med, bara hjälpa på vägen har varit så betydelsefullt. Och det hjälper nog att vi inte gör exakt samma jobb. Jag är programledare, han är reporter. Vi är inte ofta på samma ställe vid samma tillfälle liksom.
Var det han som drog in där i branschen? Drog du in honom i branschen? Hur började det?
Jag skulle nog säga att vi gick liksom åt samma håll, men inte på samma väg riktigt. Utan han har alltid varit lite av en linslus, lite av en teaterapa. Har liksom velat synas och höras. Drömde om att jobba med tv sedan han var väldigt liten. Medan jag egentligen har haft rena journalistdrömmar och alltid tyckte om att skriva väldigt mycket när jag var liten. Så för min dröm var att bli författare och sen journalist, jobba på en tidning. Så vi jobbade på det på lite olika sätt. Och han var ju först med att jobba med sport i tv. Så det ska han få. Han var också äldst, så han hann dit snabbast. Så vi hamnade på samma ställe till slut, men det var nog aldrig riktigt planen.
Vad säger föräldrarna om att ni båda två...
De tycker det är kul. Ja. De tycker det är jättekul. De är egentligen inte världens största sport. Fans, men de tycker att det är kul just att kunna se oss på tv. Vi är uppvuxna framför tvn, jag och Johan, så det är egentligen inte så konstigt att vi har hamnat där nu. Vi tittade på så mycket tv när vi var små. Och mina föräldrar gör det nu också eftersom att vi jobbar där. Så nej, de tycker det är kul bara att vi har hittat något som vi är nöjda med. De har faktiskt aldrig varit den typen av traditionella föräldrar som har bakgrund i Mellanöstern som har hetsat oss om att vi måste
bli läkare
eller
tandläkare. Och...
Nej, exakt. Utan så, här, så länge vi är nöjda. De ville att vi skulle göra bra ifrån oss i skolan, men det räckte så liksom.
Vad har ni för bakgrund?
Vi är syrianer. Så mina föräldrar är födda och uppvuxna i Turkiet. Men har syriansk bakgrund. De kom till Sverige ganska tidigt. Min pappa när han var 12 och min mamma när hon var 20. Och vi är födda här i Sverige.
Hur mycket vet släktingarna om och era professioner här i Sverige? Skryter man om det liksom?
Ja, det gör de. Absolut. Och de får väl höra mycket kommentarer också från folk som har sett oss. Alltså det är ju en ganska liten grupp i Sverige ändå, syrianer. Så alla vet vilka alla är på ett sätt. Och många är väldigt stolta över att vi har fått de här rollerna. Sen har vi en ganska stor del av vår släkt utomlands som inte bor i Sverige. Och de har väl fattat grejen just för att vi faktiskt håller på med fotboll. Att vi inte bara intervjuar svenska spelare utan att vi även träffar utländska storstjärnor. Så de har ju fattat utifrån det att vi har ganska stora, roliga jobb liksom.
Din ton ändrades lite grann när du snackade om att dina föräldrar kom hit till Sverige som 11 och 20-åringar. Läste jag rätt eller hörde jag rätt eller kände jag av din energi rätt?
Nej, jag vet inte. Nej, det är nog mer att här, när man får frågan vad vi har för bakgrund så är det svårt att sätta fingret på det. För ser man till min pappa så har ju, och min mamma vid det här laget, men han har ju levt liksom den överlägset största delen av sitt liv i Sverige. Och även min mamma, men det är ju såklart ändå något man har med sig, att man har en annan bakgrund. Samtidigt är det lite speciellt när de är uppvuxna i ett land utan att tillhöra den befolkningen. Det är ju väldigt komplicerad fråga det här, men vi
har... intressant.
Ja, verkligen, men de ser ju inte sig själva som turkar, de är inte turkar, vi pratar inte turkiska. Så vi har aldrig haft ett annat hemland. Vi har inte haft någonstans att åka till, vi barn. Vi har bara Sverige. Men har samtidigt en helt annan bakgrund. Så det är lite det där, att svårt att veta vad man ska svara ibland när man får den frågan.
Hur har diskussionerna gått hemma då? För att man vill ju ha någon rot och komma till. Hur förklarades det för dig när du var liten?
Nej, alltså vår rot är Sverige. Särskilt tror jag eftersom att våra föräldrar faktiskt inte har kvar några släktingar överhuvudtaget i Turkiet. Utan de har snarare spridits ut över Europa. Har väldigt många släktingar som bor i Tyskland numera. Så vår rot är där vår familj är. Så kan man sammanfatta det.
Du nämnde innan du gick till programledaryrket så var en viss dröm att vara författare. Vad hände med den drömmen?
Ja, vad hände med den drömmen? Jag var för lat helt enkelt för att sätta mig och ha tålamodet och skriva en bok. Jag insåg liksom att det är så mycket svårare än vad man kanske tror när man är 10 år och läser ganska tunna böcker. Men sen var det väl ändå någon sorts realistisk tanke som kom när jag blev lite äldre och insåg att författare, det finns väldigt få människor i Sverige som faktiskt har det som enda yrke. Det är inte något man livnär sig på om man inte är liksom otroligt talangfull.
Eller har rika föräldrar.
Eller har rika föräldrar. Men även så, att man, så här, ska man verkligen få ut en bok så ska man ju vara bra på det. Jag älskar att skriva och tycker att jag är ganska bra på det. Men jag förstod också att så här, vill jag ha det som jobb så kanske det är mer realistiskt att tänka att jag ska vara journalist än författare. Så det var så det började.
Vilken stil har du på ditt författarskap? Vad tycker du om att skriva?
Alltså nu var det ju länge sedan jag faktiskt satt och skrev på det sättet. Och det har ju att göra med att jag gick från att jobba på en tidning till att börja jobba på radio och nu jobbar jag för tv. Och då tappade jag liksom den vardagliga rutinen av att faktiskt sitta och skriva på det sättet. Så jag har ingen stil. Den är svår att svara på. Jag känner mig inte längre som en skribent, utan nu är jag en tv-medarbetare igen.
Podcasten du är med i just nu heter Hetis Proffs. Och vi berör många steg som kan innefatta när man tar det här steget från amatör till proffs. När hände det för dig? När kunde du börja livnära dig på din profession? För det är också en sån konkret grej om att gå från amatör till proffs i vår bransch liksom.
Mm. Jo, men för att jag fick ganska tidigt vikariat och extra jobb som journalist. När jag fortfarande gick på gymnasiet så började jag skriva för lokaltidningen där vi bodde då. Men det var ju inte ett heltidsjobb såklart, utan jag var fortfarande student. Men sen gick jag ju liksom den rakaste vägen man kan gå. Jag pluggade vidare på universitet på en journalistutbildning. Och efter det så fick jag mitt första jobb. Och där kom jag in i branschen. Sen vad man räknar som proffs i det här sammanhanget, det är lite svårare att sätta fingret på.
Vad var det första jobb då?
Mitt första jobb som liksom heltidsanställd efter att ha pluggat var på Sveriges Radio. Och då var det som programledare på en radiokanal där.
Vilken då? Får jag också jobba på Sveriges Radio?
Ja, den finns inte längre, Metropol. Tyvärr. Metropol, exakt. Stockholms motsvarighet till Din Gata.
Det var där jag jobbade.
Ja, det var en otroligt bra skola. Mm. Och världens roligaste första jobb att ha. För det var lite som en fritidsgård på många sätt och vis. Samtidigt som vi fick göra allt själva och jag lärde mig liksom allt om att göra radio där.
Mm. Nu kan jag prata om detta för att jag har själv upplevt det och vi har nog haft samma start i karriärstrappan. Kände du någonsin att du blev inkvoterad because you're an immigrant? För det kände jag. Nu ja. Efter han har reflekterat. Jag går runt bara på den känslan.
Ja. Nej, det gjorde jag inte där. Och anledningen till att jag inte kände det var för att det var en radiokanal och det var ett jobb som hade en tydlig inriktning och som hade en tydlig kravbild på vad man skulle uppfylla för kriterier för att vara en lämplig kandidat för det jobbet. Och det handlade om att man skulle känna till hur det är att växa upp i en av Stockholms yttre förorter. Och kanske inte har då den traditionella bakgrunden som majoriteten verkligen av alla andra som jobbar på Sveriges Radio har. Kan man kalla kanalen för inkvoterad? Ja, om man vill tänka på det på ett negativt sätt kan man tänka på det så. Jag ser det som att vi fick chansen att komma in där vi aldrig har fått chansen att komma in tidigare och att det har varit fel på det systemet tidigare. Och sen tror jag att för min egen del så kände jag mig inte inkvoterad för att jag var utbildad. Jag hade jobbat i 4 år samtidigt som jag pluggade på en tidning. Jag var kanske till och med överkvalificerad för jobbet ur det perspektivet. Så nej, inte då. Absolut inte. Däremot absolut att man har tänkt den tanken senare. Framförallt tror jag att man har tänkt den tanken för att man har känt att andra har tänkt den tanken om en.
Och det är precis det som fick mig i min reflektion att när jag väl var inne i det, jag sa inte det.
Mm.
För att det var världens roligaste jobb och man gjorde det man tyckte om och så ville man utvecklas helt enkelt. Men när man pratar med folk i sin omgivning och även folk som på sociala medier kan bara typ säga, ja men hela kanalen existerar.
Mm.
Den reflektionen du gjorde.
Mm.
Vilket leder in mig på en diskussion som har varit uppe på tapeten. Som jag sa, jag googlar alltid och vill hitta vad folk googlar på mest. Så en av dem var om du Johan var bröder eller husband and wife.
Mm.
Och sen så dök det upp konflikt, Ola Wennström.
Mm.
Och jag är sån här, jag är inte ute efter the latest scoop. För att nu jävlar ska jag skapa en rubrik.
Ja.
Och därför tog jag det med dig innan podden startade. Jag bara, hur känsligt är det att gå in på det här ämnet? För att det är antagligen någonting folk vill höra. De vill veta liksom ditt perspektiv av det hela, hur du mådde i det hela. För att i slutändan, man kan läsa och man kan orientera sig till en viss gräns. Men när man hör en röst så blir det mer verkligt.
Mm.
Så du faktiskt leder lite här om hur mycket du vill snacka och inte vill snacka om vad som hänt. Men för de som inte känner till situationen, det sägs att Ola Wennström då, som kallades för Mr. Viasat, satt i rutan flera helger och vardagar, det var Champions League och ja, han var den man visste satt i rutan. Han hade vissa åsikter där ordet kvotering ska vara inblandat, ordet rätt kunskap ska vara inblandat och typ så här, hur väljer man egentligen? vem som ska få och inte få sitta i studion. Har jag förstått situationen rätt?
Jag tror att du har förstått hur den har målats upp utifrån rätt.
Ja.
Absolut.
Det var vad man läser som har rapporterats i media.
Ja.
Och det i sin tur skulle ha skapat större konflikter, större diskussioner, och så mynnade ut i att han hade likat någon kommentar där man hade snackat ner om dig. Vilket satte fyr på mediacirkusen ännu mer. Och därefter så valde Nent och Viaplay att gå skilda vägar med Ola Wennström. Vad som hände däremellan, Gud vet, ingenting som har uttalats kring. Och sen så framstår det som att det var du som tog över hans plats.
Mm.
Är vi rätt på det?
Nej.
Nej.
Nej, så var det faktiskt inte.
Nej.
Utan jag hade ju haft programledarjobbet i över ett år redan dessförinnan. Det var ju en position vi delade på med ytterligare en programledare, med Niklas Jihde också.
En detalj som kanske folk har valt att förbi sig när de skriver om det.
Ja, men jag förstår att så här, det är ingenting man kanske går ner på detaljnivå kring. Men så jag var ju redan programledare och jag hade redan jobbet. Och när allt det där hände som du beskrev, så var det ju redan också klart att Olas kontrakt inte skulle förlängas. Så tidslinjen i det där kan man diskutera lite grann. Och hur folk har uppfattat det utifrån förstår jag också, att det är en tolkning som har gjorts utifrån vad man har kunnat läsa sig till. Hur det egentligen var och vad folk kände, det kan ju ingen veta förutom de som var där och de som var inblandade. Och inte ens då tror jag att det finns inte en gemensam story, det finns inte en sanning,
nej.
Att så här var det, punkt slut. Utan det var nog bara en liksom massa olika känslor och en massa olika små situationer som alla inblandade upplevde på olika sätt. Det enda jag kan säga om det nu är att det har ju nästan gått ett år nu. Det är inget jag tänker på längre. Och jag upplever inte heller att det är någonting som folk som sitter hemma och tittar tänker på längre. För nu har jag gjort det här så pass länge att folk vet vem jag är och vad jag kan göra. Bortsett från hela den röran, som man kan väl kalla det.
Hur var det att ta... Alltså... energimässigt och tankar och känslor och fokus rent så här, hur tacklades du med det som hände?
Jag har alltid varit ganska bra på att inte jaga upp mig i onödan. Vart det kommer ifrån vet jag inte, men det finns ett lugn som gör att jag tror man behöver i det där jobbet överlag, för det är en ganska stressig situation att sitta i en direktsändning flera timmar om dagen varje helg och reagera spontant på något som händer. Vi kan ju inte förbereda våra program särskilt mycket längre än fram till att matchen börjar. Efter det får vi ju liksom göra allting på uppstuds. Och det kräver som sagt att man har lite nerver, att man är lite lugn och att man inte får panik om någonting oväntat händer. Så jag tror att det var det jag föll tillbaka på ganska mycket i den här situationen. Och att jag hade ju en uppgift, och det var att ta hand om en sändning dagen efter. Så jag var ju liksom tvungen att stänga av allting och bara fokusera på att förbereda mig för att göra ett så bra jobb som möjligt. Sen är det lättare sagt än gjort, men i det här rent konkreta fallet så handlade det faktiskt bara om att sätta telefonen på tyst och inte titta på den förrän jag var klar med det jag skulle göra. Efter det kunde jag börja ta in alla reaktioner från folk och från media. Men jag var faktiskt väldigt duktig på att inte titta på någonting, inte läsa någonting förrän efteråt. För jag visste att det skulle distrahera mig.
Hur trodde du när du väl fick läsa det?
Nej, men det var mer bara så här lite surrealistiskt att plötsligt se ens namn och bild i en rubrik liksom toppa Aftonbladet. Vem är jag? Lite grann så var det. Det var mer så att det kändes lite grann som en... manuset till en dålig film. Liksom, vad har jag med det här att göra? Jag kunde typ skratta åt det på ett sätt, för att det var så bizarrt, liksom.
I din profession, liksom, i själva, du ska sitta och programleda. Påverkar det där?
Nej, alltså man är väl alltid typ lite nervös inför en sändning. Vilket jag också tror att man ska vara, för att man ska ha lite nerv i sig för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Men den brukar försvinna 2-3 minuter in i programmet när man kommer ihåg att så här, just det, vi har gjort det här ganska många gånger och det brukar gå bra varje gång. Det handlar väl mer om att inte vilja ge folk någon extra anledning att vara kritisk. Så att det är väl det man tar med sig i en sändning och som jag tog med mig ändå, att så här, säg inte fel. Och det var därför det också var så viktigt att verkligen överdrivet noggrann i förberedelserna inför sändningen så att allt skulle vara rätt, så att jag inte tabbade mig i onödan liksom.
Om ni skulle gå förbi varandra idag?
Då ska vi säga hej, hur läget? Absolut. Inga problem.
Det är också skönt att lägga locket på liksom.
Ja, det finns liksom ingen anledning. Ingen har något att vinna på att göra något som är en liksom privat situation eller en yrkesmässigt privat situation offentlig. Det finns inget att vinna på det. Men sen är jag alltså så också en människa som inte är så intresserad av att ha beefs med någon. Liksom. Man är så pass vuxen nu att man vill kunna gå förbi vem som helst på gatan utan att känna sig obekväm och utan att det ska bli dålig stämning. Så det säkerställde jag mig om att det skulle bli ganska snabbt. Vi hade jobbat ihop väldigt länge liksom, så det var inga problem för mig att slänga iväg ett sms och säga att så här känner jag, hur känner du? Fine, liksom.
Vi har berört din mesta, största googling. Men hur fick du jobbet i studion? Liksom?
Jag fick jobbet i studion efter att ha jobbat med studion i, vad blev det? 5 år dessförinnan som producent för programmet. Så jag hade liksom jobbat på Viaplay sen 2014 och kommit in och varit den som producerat programmen. Alltså satt ihop Premier League-studion och Champions League-studion efter det under veckorna. Och efter att ha gjort det under så lång tid och däremellan också lite smått börjat göra intervjuer och jobba som reporter, så tyckte cheferna att jag var ett bra alternativ när de väl insåg att vi behövde en till programledare för att det var så himla mycket sändningar, så mycket att göra. Så de frågade. Det var så enkelt som att jag jobbade där tillräckligt länge och visade vad jag kunde och fick chansen.
Jag hatar den här diskussionen, men den dyker upp. Folk snackar om det. Folk i min omgivning snackar om det. Och de var snackar om så här, men kvinnor i branschen. Hur trött är du på diskussionen och hur tacklar du den?
Jag tycker inte att den är så farlig. Det är ingen jobbig fråga. Jag har själv varit med och lyft den liksom, just för att jag har tyckt att det har behövts en bättre representation. Har man liksom tittat på tv som kretsar kring sport och fotboll de senaste 20 åren, så har det varit lätt att tro att det bara finns en enda typ av person som är intresserad av fotboll. Och det har jag ju vetat att så är det ju inte. Så för mig har det bara handlat om att ge folk fler alternativ i rutan, för att jag tror att det blir roligare. Det blir mer intressant tv om man får in lite variation i röster och åsikter och bakgrund. Annars känns det som att man kanske för samma samtal om och om igen. Däremot tycker jag liksom att vi har kommit jättelångt. Det är inte en så stor fråga längre, utan nu har till slut både omvärlden och tv-branschen fattat grejen. Så jag tycker att vi är jättemånga grymma tjejer som jobbar på sport-tv nu. Så jag tror att frågan faktiskt snart är på väg att dö ut. Jag vet inte hur du upplever det.
Jag upplever den att det går i cyklar.
Ja.
Att ibland är den på tapeten en lång period som bara helt bortglömt. Men i och med att Jag kollar ju på Premier League-studion varje helg.
Ja.
Och att man har vänner
folk
som gör det också.
Folk vänjer sig till slut också. Folk vänjer sig till slut vid allt nytt. Man får bryta ner dem. Och det gäller inte bara att man är tjej. Alltså, det kan handla om att vi byter design på studion. Och folk blir skitarga. Va? Den var så fin. Ah, det har alltid sett ut så här. Och jag är likadan. Jag kan vara så om något av mina favoritprogram liksom börjar göra någonting annat. Vi är ju vana djur, människan. Vi vill att saker ska vara som de alltid har varit. Och sen tar det lite tid innan man har vant sig vid det nya. Men sen tror jag också att så här, det får mer uppmärksamhet på gott och ont när om en tjej hamnar i skottelen och får kritik. För alla som sätter sig framför en kamera får vara beredda på att den kommer komma. Bojan är beredd på det. Jonas som jag sitter med är beredd på det. Och det är för olika saker. Folk kanske tycker att hans dialekt är jättestörig. Och folk kanske tycker att Bojan är för arg i sin ton. Alltså, så här, det kommer alltid komma. Men det enda vi begär, vi tjejer som jobbar med det här, det är att vi bedöms på samma grund. Någon får jättegärna ha problem med min dialekt, men de ska inte ha problemet bara för att jag har långt hår och är tjej. Liksom.
Har du haft folk som har kritiserat dig för det?
Ja, så det är klart man har
åsikter.
Det är klart man har sett kommentarer av den typen som du har varit inne på, att man bara har det här jobbet för att de vill vara PK och vill ha en tjej som sitter där. Och att man inte borde ha det och att det inte borde vara tjejer i tv, men det ska ändå sägas att den andelen kommentarer faktiskt är väldigt mycket färre. Ja. Så jag försöker att inte fokusera på dem, och de är så gammaldags, om kommentarerna, det är så här pinsamt att läsa dem, för jag kan visa, vem är du som skriver det? Vakna, det är 2022.
Det gläder mig att du känner att det går åt rätt håll i alla fall. Jag känner också att det går åt rätt håll, och det är skönt att kunna lyfta upp frågorna, för att till exempel så snackar om kvoten som vi började tidigare. Det är oftast andra som för en att gå in i den bubblan. För när man själv är i sin profession, du går inte runt och tänker, nu är jag här för detta. Utan du är ganska självsäker på att...
Och jag går inte runt och tänker så här, nu är jag tjej.
Nej, exakt. Exakt.
Jag tänker bara säga, jag gillar fotboll. Det finns typ ingen som har jobbat med den här studion så länge som jag har gjort med den nu. Så för mig var det aldrig någon tvekan om att jag hade liksom kompetensen för det. Sen var det ju bara att så här, vara en bra tv-programledare är någonting helt annat. Men nej, och just könsfrågan har ju faktiskt aldrig varit den stora grejen för mig. Utan då har jag nästan... alltid tyckt att det har varit viktigare att lyfta frågan om annan representation, just att ha folk med utländsk bakgrund till exempel, för att jag vet hur många vi är som sitter och tittar på fotboll varje helg men som aldrig har sett någon som vi känner igen oss i på tv. Så för mig betyder nästan de människorna som fanns när jag var liten, de få, mer än att det satt en kvinna där, för det har alltid varit en större del av min identitet på något sätt.
Hur känner du att du har påverkat den bilden?
Jag vet inte. Jag hoppas att det finns lite yngre personer, både tjejer och killar, som ser ut som en själv, som kan titta på vår studio och tänka, ja, men okej, det finns plats för sådana som oss. Vi är inte utestängda från det här sammanhanget. Det är det enda jag kan önska. Liksom.
Vet du som gav mig den känslan första gången?
Nej.
Din bror?
Min bror. Det är ganska sent också. Det är också sorgligt på ett sätt. Men vad kul att höra. Ja, det har jag förstått. Mm. Att han får väldigt mycket meddelanden från framförallt unga killar som säger att de är jätteinspirerade och som vill veta, hur gjorde du? Liksom. Och det inget gör oss två gladare än att få höra det. Vi har tyckt att det har varit viktigt att hjälpa andra som har hört av sig just och backa dem och försöka komma med stöttning av den anledningen.
Just ett efternamn som gör det ännu mer påtagligt att det står där.
Ja.
Att Jennifer ändå per se svenskt. Johan per se svenskt. Men sen kommer det
sen råder ingen tvekan om.
Vet man, det är pondus bakom det.
Ja, och det gör oss också glada apropå det vi sa i början om att folk hela vår uppväxt har haft svårt att uttala det namnet, men vi vill liksom tro att fler och fler börjar kunna det nu, att vi har lyckats etablera det så pass, och det betyder ganska mycket, för det fanns en period när mina föräldrar var lite så här, ska vi byta efternamn, ska vi göra det enklare, ska vi försvenska det, men för mig, jag är så stolt över vårt namn och jag kommer liksom aldrig vilja byta det om jag skulle gifta mig och behöva fundera på om jag skulle vilja byta efternamn. Absolut inte. Det är en jättestor del av vår identitet och vilka vi är nu.
Jag vet inte att du framstår som proffsig. Du är proffsig. Och i sådana här sammanhang så det du säger, det är mycket så här, inte att folk vet det, men man kan räkna sig till det. Du vet så, för att du är en väldigt proffsig sida av det alltid. Och i den här podden så brukar vi ibland ha lite papper som jag tar lite hjälp av. Vissa ämnen som vi har berört oss kring, men inte kring detta. Så det är roligt att snacka om något annat än bara din professionella sida.
Ja.
Så du kan snacka lite om dina vänner.
Ja.
Berätta, vem umgås du med? Vad gör du på fritiden? Vad gör du när du har roligt?
Ja, nej, alltså mitt problem är att jag inte har någon fritid på grund av det här jobbet. Nej, men det är sant. Om det är någonting jag skulle lyfta fram som det negativa med det här jobbet, som är ett drömjobb, alltså det checkar alla boxar. Man får resa, man får intervjua jättehäftiga och coola personer. Man får sitta och titta på fotboll varje helg och få betalt för det. Jag hade antagligen suttit hemma och tittat på fotbollen ändå, även om jag inte jobbade med det här. Men problemet är att vi jobbar och konstant sitter i den där studion varje lördag, varje söndag, ibland i veckorna, och då är det på kvällar. Och när vill folk umgås med en? På kvällar och på helger. Så jag ska inte ljuga. Mitt sociala liv har tagit en otroligt hård smäll av att jag har haft det här jobbet i så många år. Alltså jag började jobba med studion när jag var 25. Det är ju piken av när man ska leva life. Och jag fick säga nej varje lördag när folk hörde av sig. Och till slut slutar folk höra av sig. Jag förstår dem. Gud, nu låter jag som världens sorgligaste människa.
Nej, men
du fattar vad jag menar. Det har varit viktigt för mig att vara proffsig på jobbet. Och det betyder att ska jag jobba söndag morgon så kan jag inte vara ute och dricka på lördag kväll. Jag kan vara ute såklart, men man är trött. Man är trött efter en dag i studion. Jag vill inte höra en enda människa till prata i mitt öra efter att ha suttit där i 8 timmar. Så det har varit den största negativa effekten det här jobbet har haft på mitt liv. Men när jag väl umgås med folk har lärt sig att så här, har jag jobbat en helg och jag är ledig måndagar, tisdagar, de får liksom hitta luckorna i mitt schema. Jag får äta lunch med en vän en måndag när den kan gå från jobbet en stund och sådär. Men just därför har jag också har mina syskon blivit liksom mina närmsta vänner, för Johan jobbar samma tider, han vet exakt hur det är. Vi har 2 äldre systrar, så vi är 3 systrar liksom, som är nära i ålder, som bor nära varandra och som umgås väldigt, väldigt mycket. Och det är det som är lite skönt med familj och syskon, att man kan ju droppa in när som helst. Man behöver inte planera 2 veckor i förväg att så här, ska vi äta middag, utan det är snarare så här, kan jag komma nu? Och oftast så säger de ja. Men så för att svara på din fråga, vad jag gör när jag är ledig. Jag försöker mest liksom, ja men, boka in folk när de än kan. Men nu i den här åldern, efter pandemin, när man på något sätt vande sig vid att inte göra så mycket socialt heller, så handlar det mycket bara om att så här, ta en kaffe, ta en fika, dricka vin. Typ så. Titta mycket fotboll gör jag också, även med alltså, kollegor på jobbet. Det har blivit vår fritidsaktivitet också, vilket är sjukt. Det är en arbetsskada, men visst, vi träffas fortfarande och tittar på fotboll även när vi inte jobbar.
Dina kärleksrelationer, har det påverkat det också? Och att du inte prioriterar det eller har tid för det?
Nej, det är nog mer att så här, det är, som sagt, är man inte ute och rör sig i de sammanhangen lika mycket, så tappar man väl på något sätt möjligheten att träffa folk på det sättet. Och sen det som har påverkat nu är väl på något sätt att man fattar väl, alltså jag är inte känd, jag blir stoppad på gatan någon gång, men säg en gång i månaden liksom så. Men inom en viss grupp som är typ killar i min ålder, så vet nog flest vem jag är. Och då har jag blivit lite så här, det vore inte så kul att träffa någon som typ är intresserad av en bara för att de tycker att det är lite coolt att man jobbar på tv. Så det är en ny sån tanke som har dykt upp, att man kommer behöva hantera den grejen. Mm. Fattar du vad jag menar?
Ja, klart. Mm. Hur hanterar du den?
Just nu genom att inte träffa någon alls. Utan nu är jag faktiskt inne i en period när jag bara har valt att fokusera på jobbet 100%. För att det är fortfarande så nytt för mig. Och det är en press. Alltså jag kan sitta här och säga att jag är hur cool och avslappnad som helst. Men det är en press, såklart. Och den har handlat så mycket om att inte ge folk anledning att kritisera en. Och därför har jag bara bestämt att så här, nu får jag ta de här första åren till att bli bekväm i den här rollen. Inte ha för mycket distraktioner utifrån. Och bara kunna ägna mig åt mig själv. Så jag har liksom satt det andra på is lite grann.
Påverkar det ditt sätt om hur du formulerar dig i studion? När du tänker på att okej, jag vill inte ge någonting att kritisera mig kring. Kan du fortfarande vara själv?
Ja, det kan jag. Men för mig har det alltid varit viktigt att säga, jag är inte stjärnan i studion. Experterna är stjärnorna i studion. Det är de folk slår på tvn för att höra. Så min roll, så som jag alltid har sett den, är att de får dem att se så bra ut som möjligt. Och ge dem möjligheten att få prata om det de brinner för att prata om.
Mm.
Så det har varit ett sätt för mig att också liksom klara mig undan kritik. För jag försöker att inte tycka för mycket. Min åsikt är inte, som sagt, vad folk är intresserade av att höra. Och jag tror att det ofta är det som man kan få mest kritik för. Att så, tycker du att Ronaldo är bättre än Messi? Jag kommer aldrig säga vem av dem jag tycker är bäst. För det är inte min åsikt som räknas där. Så det tänker jag mycket på. Att inte...
Men i privata sammanhang, vad tycker du?
Messi, såklart. Hallå.
Den grejen jag vill veta också. Vilket lag håller du på?
Nej, det är hemligt. Det...
Är inte Premier League?
Nej, men det är bara i Premier League. Jag hejar på ett lag.
Ah, du kollar inte på...
Jo, jag kollar på andra. Ja. Men jag hejar inte på något annat. Alltså, Premier League har alltid varit sedan jag var 11. Så fastnade jag för engelska fotbollen och sen dess har det liksom varit den som är grejen.
Är det något uppenbart lag?
Ja.
Okay.
Och så här googlar man och letar. Innan jag hade det här jobbet var jag ganska öppen med det och twittrade om det och sådär. Så kan man kan gräva fram det. Men det är ändå viktigt, alltså, i den här rollen att inte skylta det för mycket. Ja. För återigen, det öppnar upp för att folk kommer säga, du pratar bara positivt om det laget för att du hejar på dem. Så och så man orkar inte med sådana kommentarer.
Men italiensk fotboll då? Jag är med åt Serie A-hållet.
Ja, jag vet. Och det är Johan, min bror, är ju uppvuxen som stort Inter-fan. Jaha, du gör en väldig min. Varför är det så konstigt?
Jag hatar Inter.
Okej. Alla typ killar i min släkt har hejat på Inter. Så jag tror att det var så, våra kusiner och sådär. Alltså, så jag tror att det var så Johan började. Men grejen var ju att när... Jag vet inte hur gammal du är.
Jag blir 28.
Ja, okej, då är du ändå ganska mycket yngre än oss. Men när vi växte upp på typ 90-talet, början av 90-talet, då var ju Serie A den stora, stora grejen. Framförallt i förorterna, att italiensk fotboll var allt. Så när jag började gilla Premier League var det så här, ingen brydde sig. För jag hade liksom inga, jag kunde inte tjafsa om fotboll med någon, för de brydde sig bara om den italienska. Men det har förändrats lite nu, tycker jag. Alltså, italienska ligan är ju inte den största vad gäller tittare i Sverige.
Så ditt svar är Inter?
Absolut inte, för jag var ju den irriterande lilla systern. Så jag, även om inte jag hejade på något lag i Italien, så mobbade jag ju Johan om det gick dåligt för Inter. Alltså, jag höll ju ändå koll på det. Och nu ska jag inte säga vilket lag jag hejade på, men det laget jag hejade på mötte ändå Inter några gånger i typ Champions League och sådär. Nej, jag har inget lag. Jag tycker fortfarande, jag är en sån simpel människa som tycker att det är kul att följa lagen Zlatan är i, för att det är så jäkla fascinerande att han fortfarande är igång. Så nu har det blivit det här
vad
året
då,
att jag kollar på väldigt många Milan-matcher.
Ja,
ja,
tack.
Absolut. Jag... Och det gör ingenting att min bror blir lite irriterad av det också, det ska jag säga.
För jag är ett stort, stort Milan-fan.
Ja, men då förstår jag varför du inte, gjorde en äcklad min när jag nämnde Inter. Ja.
Du sa att ditt jobb tickar av alla lådorna och då ska vi in på något som inte är så jävla svenskt att snacka om. Och det är...
Pengarna. Ja.
Du sa att du tycker av många boxar. Ja. Tycker även av pengarna.
Det gör det, absolut. Det är så att det är en yrkesroll som har en ganska hög lönenivå i Sverige överlag. Och då är det inget undantag liksom, för min del. Men det är inte så att det bara har kastats över den, utan... Man får kämpa. Man får kämpa för att förhandla sig till en lön på den nivå man vet att andra ligger på. Och det har också varit lite svårt för mig, för det är så här, nu sitter jag på ett jobb som har ganska hög status om man jämför med liksom de andra tv-sportsjobben i Sverige. Men jag kom ju inte riktigt från den rollen tidigare, så jag kan också förstå att så här, för cheferna är det lite svårt att värdera vem ska man jämföra med liksom. Men jag ska inte klaga. Jag är väldigt nöjd. Det tickar den boxen.
Det tickar den boxen också. Hur ser framtiden ut för dig? Hur länge har du Proskrivet.
Jag har turen att vara fast anställd. Ja, så de blir inte av med mig. Nej, jag skojar. Nej, men så är det. Alltså, jag har faktiskt inget slutdatum än så länge. Sen är det såklart att så här, man har inte det här jobbet resten av livet, nödvändigtvis. Och jag är inte säker på att jag kommer vilja ha det här jobbet resten av livet heller. Jag har alltid varit en sån som efter några år med ett jobb, det börjar klia i mig att så här, få en ny utmaning, testa någonting annat. Så jag har lärt mig att inte tänka så mycket på framtiden. För ofta är det slumpen som har avgjort vad nästa steg har blivit. Jag trodde inte, om någon hade frågat för 5 år sedan om jag trodde att jag skulle ha det här jobbet nu, hade jag sagt nej. Så det finns liksom ingen anledning att fundera så långt. Men jag hoppas att jag ska ha självinsikten att förstå när det är dags att sluta och framförallt att ge någon annan chansen. Men jag hoppas också att det är en bit kvar dit.
Jennifer, vi har en bra tidsram.
Vi har snackat på bra.
Jag mår bra och fått mycket så här, lär känna dig på alla nivåer. Jag säger bara så här, I'm coming for your spot.
Ja, men som jag sa, du är lite yngre, du har några år kvar på dig. Och jag ska försöka ha självinsikten att veta när någon bättre väntar i kulisserna.
Men jag ser att jag är bättre, jag ser bara att jag har drömmarna och ambitionen att komma dit.
Vad kul att höra. Dit. Och det är bara fortsätta drömma. Det finns plats för väldigt många, det ska sägas. Och jag kan inte rekommendera det här jobbet mer än nog. Även om du får leva då med att dina kompisar kanske sluta ringa.
Jag kan leva med det.
Ja, det är faktiskt värt det. Annars hade jag inte fortsatt hålla på. Jag måste säga att det har varit schysst av dig, för du har varit inne på alla googlingar som kommer upp, men du nämnde inte den som mina syskon retar mig för, och det är ofta om min längd. Såg du den?
Jag såg den.
Det var väldigt snällt av dig.
Och jag vill inte gå in på den.
Nej, det är helt rätt av dig. Men jag kan ta upp det. Jag har den självdistansen nog. Det är otroligt hur fascinerade folk är över att jag är ganska kort.
Jag ska vara helt ärlig, nu när du plingar på dörren. Jag bara... Holy shit, hon var kort.
Tycker du inte man ser det i tv?
Nej.
TV ljuger om väldigt mycket, kan jag säga dig. Alltså,
nivån som ni sitter på, jag vet inte om ni har tänkt på det.
Vi hamnar på samma.
Exakt.
Absolut.
Så får man bara säga, oh shit.
Ja. Det är väldigt kul att det är en av de vanligaste googlingarna. Folk vill veta hur lång jag är. Så den exklusiva scoopet får du nu. Jag är 1,52. Det är väldigt kort. Ja, det är inte jättelångt. Men det är tur att man kan stå på lådor när man gör intervjuer. Och att man kan höja stolen när man sitter i studion.
Ja, det är helt sjukt. En annan googling som fanns på det här som var ganska vanlig var ditt namn och efternamn Flashback. I don't know why.
Nej, inte gå in där. Nej. Inte gå in där.
Nej.
Inget gott kan komma.
Du håller oss i din längd. 1,52. Jennifer, ett stort tack och lycka till nu inför allt som händer för dig i framtiden.
Tack för att jag fick komma, och jag räknar med att vi ses i vår studio eller på våra kanaler inom några år.
Tack.